utan du kan ha Gud för dig. Emanuel, det var det namn som talades ut över Jesus Kristus, och han är Guds utsträckta hand till dig, vem du än är. Gud vill vara med dig. Han vill vara med dig i alla livets förhållanden, också i dessa tider som är så annorlunda och i mångt och mycket omskakande. Så sätt dig till rätta nu och var öppen för Guds ord, och jag vet att det kommer och välsigna dig. Amen, vi säger tack så jättemycket. Ni är underbara. Nu var de ju utanför bild här, men de är här vid, och vi älskar dem. Och deras sätt att älska Gud, det inspirerar, det hjälper oss allesammans. Som sagt var, du har kommit till Guds kraft, en församling i Sävsjö. Och vi är jätteglada över att du är här. Förra söndagen hade jag förmånen att stå här också. Och då talade jag om den 107:e psalmen. Den 107:e psalmen har 43 verser. Jag tog mig faktiskt för att läsa varenda en av dem. Det är inte så ofta man läser så mycket i Bibeln under en predikan. Jag ska inte göra detsamma idag, men jag vill repetera lite grann. Och jag ska använda en vers i den 107:e psalmen som en utgångspunkt för det jag vill säga just den här dagen. Men jag vill börja en annan ände, för det var nämligen så här, för några veckor sedan så blev en av alla de som blev sjuka i corona var en välkänd person, Roland Utbult, och en kristen, riksdagsman, sångare har vi lärt känna honom, låtskrivare, många av oss. Och det var naturligt för oss att be för honom i hans situation. Och vi var absolut inte ensamma om det. Det var kristna över hela landet och säkert utomlands med som bad för Roland Utbult. Och när det här blev känt då på olika sätt, så fanns det en man som hette Pärlenberg, som är skribent i GT, Göteborgstidningen. Och när han fick höra om detta, så var hans första respons, alltså att människor bad för Roland Utbult, så var hans första respons: vad är det här för vansinne? Så blev ju Roland Utbult, kom igenom. Han var, vad jag förstår, väldigt illa däran, men han kom igenom sjukdomen, kom ut på andra sidan. Och när han gjorde det, så gjorde han även offentligt så att han tackade Gud, han tackade dem som hade bett för honom, och han tackade även vårdpersonalen och för sitt tillfrisknande. Och då så nämnde Pärlenberg i taket rent skriftmässigt sett, och skrev bland annat så att Guds tro och de böner som riktas åt Guds håll har givetvis ingenting med Roland Utbults eller någon annans tillfrisknande att göra. Tro har ingen som helst påverkan på vare sig tandvärk, nageltrång eller covid-19. Nu tänker inte jag kommentera det här, även om det finns mycket man skulle kunna kommentera. För att var och en har rätt till sin tanke och sin ståndpunkt eller ställningstagande. Det har Pärlenberg, och det har faktiskt Roland Utbult med, även om Pärlenberg kanske verkade tveka på just den punkten. Men en sak vill jag säga, att kategoriskt sätta ett motsatsförhållande mellan vård eller vetenskapen, vi vill säga läkarvetenskapen, å ena sidan och gudomligt helande å andra sidan, det tror jag inte ett dugg på, utan jag tror på att kombinera detta. Jag ser ingen motsättning i det. Vi tackar Gud för de som arbetar för att hjälpa människor. Jag ser en som sitter här nere nu, en läkare som är här och hjälper till idag. Och vi tackar Gud för alla sådana varenda dag, och i synnerhet i den här tiden. Men vi sätter inte det i motsats till vad Bibeln faktiskt lär oss om helande. Och det är lite det som vi ska fundera på idag. För Bibeln, kan man säga, presenterar en alternativ väg för både Pärlenberg och för alla oss andra. Och det var egentligen det som psalm 107 väldigt mycket handla om. Där finns vissa saker som upprepas ett antal tillfällen. Emellan dessa upprepningar så står det om olika situationer som människor hamnar i. Men det som upprepas då, det kommer i den 6:e versen, den 13:e versen, den 19:e versen och den 28:e versen. Det är: de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Jag hörde häromdagen en man som är ganska namnkunnig för svenska folket. Han heter Jan Emanuel Johansson och han samtalade med Sebastian Staxet på en podd. Och de talade om både livet och döden, vet jag inte om de kom in på. Men de kom också in och talade om Gud. Och då sa den Jan Emanuel ungefär så här, fritt återgivet, Svenssons öra. Så sa han att om man pratar med människor som har varit i eller är i en väldigt svår eller utmanande situation där det mänskligt sett inte finns några utvägar för att komma igenom då, va? Och så frågar man dem, hur hanterar du det? Tänker du liksom, nej men jag gör några armhävningar och så löser det sig nog? Eller vänder du dig till någonting annat, någonting som är större än dig själv? Och han sa då, enligt min erfarenhet så säger alla utan undantag, ja, jag vänder mig till någonting större. Jag är övertygad om det måste finnas någon eller något där ute. Och då var hans respons på detta, skulle det vara så svårt då att säga att detta någon eller något, att kalla det för Gud? Nej, egentligen inte, menar han då. Men sen kommer ju nästa steg, sa han. Och där känner jag mig inte själv riktigt hemma än. Men han sa, det är ju att, för någon sa till mig så här, det är jättebra att du sträcker dig efter Gud, men du måste veta, det är genom Jesus som du når Gud. Och den är Jesus, jag har lite svårt, för jag tycker han svarar mig inte, sa han. Så han hade en upplevelse av att han hade testat det här men det inte riktigt hade landat än. Men han ville gärna att det skulle landa. Psalm 107 pekar just åt detta hållet. Här säger det gång på gång att de ropade till Herren i sin nöd. Och han frälste dem ur deras svårigheter. De ropade och han frälste. Det finns mer än ett exempel på detta i Bibeln och jag tänker på en händelse som vi bland annat kan läsa i Markus, det 10:e kapitlet och från vers 47. Och jag vill läsa några verser där tillsammans med dig. Om du har en bibel får du gärna slå upp det och annars så är du välkommen att bara lyssna noga. Markus 10:47. När han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, så började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa till honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Det här var en blind man och blindheten gjorde att han levde som en tiggare. Men han satt utanför Jeriko och en dag kom då Jesus från Nasaret förbi. Och egentligen gör Bartimeus det enda rimliga i situationen. Han ropar ut till Jesus. Och självklart fanns det, antagligen var de väl svenskar, de som var där, för de sa till honom strängt och var tyst. I vårt land ska ingen sticka ut och ingen ska höja rösten, utan alla ska vara som alla de andra. Men gudskelov, Bartimeus var inte svensk. Så han fortsatte, han ropade ändå högre: Davids son, förbarma dig över mig. Och detta fick till följd att Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och de sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabuni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Man kan ju fundera på vad hade hänt om Bartimeus inte hade ropat. Det framgår ganska tydligt, tycker jag, av texten att det är just det faktum att Bartimeus ropar gång på gång som gör att Jesu uppmärksamhet vänds åt hans håll. Kanske hade Bartimeus, det hade han ju inte gjort, han hade inte fortfarande suttit där, det fattar jag ju med. Men kanske hade han fått gå i döden utan att ha fått se överhuvudtaget. Men eftersom han ropade efter Jesus och eftersom Jesus gensvarade på detta, så fick Bartimeus sin syn. De ropade, han frälste. Det finns en slags biblisk modell i detta. Och det, som sagt, vad det här återkommer på flera olika sätt i Bibeln. Jag tänker till exempel på Romarbrevets 10:e kapitel och den 13:e versen. Stadiga bibelläsare kanske känner igen det där by heart, som man säger. Det står: var en som åkallar, vilket också betyder att ropa på då, Herrens namn ska bli frälst eller räddad. Det står: var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, inte kan bli frälst. Det blir en väldig skillnad om det bara är en möjlighet istället för en säkerhet. Men här står det, det här är någonting som är säkert. Du kan vara trygg på detta. Om du ropar på Jesus så kommer han att rädda dig. Vi är många, vi är väldigt många i den här världen som kan skriva under på det här stämmer. En gång i tiden ropade jag på Jesus, jag kallade på honom och han räddade mig. Och man kan bli räddad på mer än ett sätt, vi hinner inte gå in så jättemycket i detta. Men att ropa, skulle jag vilja säga, nu känner jag har höjt rösten redan här, det blir lätt så när man står i talarstolen. Jag skulle kunna tala så här, men jag klarar det inte, så därför så får du bara stå ut med det. Men jag tänker att ropa, det handlar inte i första hand om volymen, utan det handlar om intensiteten, det handlar om drivkraften, om passionen, om iven som ligger bakom. Varför ropar jag? Inte hur ropar jag. Jo, jag ropar därför att jag är i nöd och jag behöver hjälp. Och då blir det lätt ett rop, åtminstone intensitetsmässigt. Två verser före Romarbrevet 10 och 13 så hittar man, hur och häpna, Romarbrevet 10 och 11. Och i 10 och 11 så står det så här: ingen som tror på honom, det vill säga Jesus, ska bli besviken. Jag tror det är så det är formulerat i den levande Bibeln. Jag tänker att det måste betyda att ingen som vänder sig till Jesus kommer att gå därifrån som en förlorare. Utan man kommer att gå ifrån Jesus som en vinnare. Men nu ska vi, det här var lite repetition då. Nu går vi in i mitt i psalm 107. Och jag ska be att få läsa ett av de här ställena, men de ropade till Herren i sin nöd. Och jag väljer då att börja i vers 90. I psalm 107. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. Varje gång det här återkom i psalm 107, att de ropade till Herren i sin nöd, så får man ett slags resultat av det. Bibeln förklarar vad som hände när de ropade. Och så kommer en annan vers som upprepas gång på gång, nämligen: de ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. Så det är två saker som åligger dig och mig. Vi som tror på Jesus eller vill komma till Jesus eller behöver hjälp från Jesus. Först ropar vi till honom och så tackar vi honom. Vi kan till och med tacka honom innan vi ser några konkreta resultat. För vi vet säkert att ingen som tror på honom kommer att bli besviken eller kommer att behöva skämmas. Så de ropade och han frälste. Men hur frälste Gud? Jo, han sände sitt ord. Gud sände sitt ord. Och vi ska börja där med sändandet. För om ropande talar om vår iver eller vår desperation eller vår liksom angelägenhet, så talar sände om Guds iver, passion och angelägenhet. Lika angelägna som vi är att få hjälp ifrån Gud, lika angelägen minst är Gud att hjälpa dig och mig. Därför sände han ordet. Det är stor skillnad att sända och att bara göra tillgängligt. Om du har en grej till mig och du säger ja, du kan, den är här någonstans. Eller du kan komma hit och hämta den. Eller du säger, nu skickar jag den till dig. Jag stoppar den i ett paket, jag emballerar väl, jag skriver på adressen, jag frankerar. För jag är så angelägen om att det här ska nå dig. Då är det väldigt skillnad på det, eller hur? Så det börjar ju hos Gud, och det gör alltid det. För Gud har och tar alltid första initiativet. Tänk bara på vad det står i lilla Bibeln, Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Varför gjorde han det? Jo, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så först älskade Gud och först sände Gud, och då kunde vi tro på honom och bli räddade. Och man kan inte, eller åtminstone vill inte jag, gå förbi Romarbrevet 5 och 8, som jag älskar så mycket, denna versen. Jag tycker det finns så mycket av Gud i den. Det står så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så långt innan vi ville ta emot eller ville veta eller kunde veta eller hade koll på någonting överhuvudtaget, långt innan dess så älskade Gud. Och när Gud älskar så händer det saker. Det är inte bara en känsla, det är inte bara en intention. Han sätter intentionen i verket. Han lever som han lär. Han ger därför att han älskar. Så Gud sänder. Och vi får ta emot. Vad var det då han sände? Jo, han sände sitt ord och botade dem. Och här skulle vi med fördel kunna stanna upp riktigt länge, för det finns ingen chans att vi kan överbetona betydelsen av Guds ordet. Det går inte. Det är fullständigt omöjligt. För allt börjar med Guds ord. Gud talar, och så blir den här världen en verklighet. Allt hålls samman med Guds ord. Genom sitt maktsord bär han allt, så det är brevet 1. Guds ord, det är Guds kraft. Vi blir födda på nytt genom Guds ord. Guds ord är levande. Och summan av Guds ord, det utgör själva sanningen. Så att man kan inte säga för mycket om Guds ordet. Man kan inte tala för mycket om det. Det är det som utgör grunden för mitt värv här idag. Att predika och förkunna och undervisa. Men det är också det som utgör själva grunden för det kristna livet. Utan Guds ordet skulle det inte finnas några goda möjligheter att leva ett kristet liv. Så då vill jag säga några korta saker om Guds ordet. Först och främst, Jesus är Guds ord. Han kom inte bara med Guds ordet, utan han är, han var och är Guds ordet. Och Johannes gör detta tydligt, det är väldigt välkända, väldigt starka ord i Johannes första kapitel i hans evangelium. Där han säger, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och några versar längre ner så säger han att ordet blev kött och bodde ibland oss. Så Jesus Kristus, han personifierar, han faktiskt är, han identifierar sig fullständigt med Guds ordet. Så det kan ju vara ganska härligt att tänka på om vi nu läser Psalm 7, vers 20. Gud sände sitt ord och botade dem. Då är Jesus i centrum där, när, om det handlar om att vi behöver läkedom till exempel, eller vad vi nu än behöver. Och det går förstås inte minst tillbaka, eller det går totalt tillbaka till det Jesus gjorde på Golgata. Guds försoningsverk genom Jesus Kristus. Jesus tar på sig syndafallets alla konsekvenser. Hur Jesus återupprättar den fallna människan och faktiskt den fallna skapelsen. Även om vi inte har sett fullheten av den, så är det ett faktum att Gud i Jesus försonade hela världen med sig själv. Och här skulle jag säga, här finns en sån otrolig kraft som vi inte ens har börjat att ta del av, men som vi behöver ta del av. Vad var då syndafallets konsekvens? Död kom som ett resultat av synden. Och död är syndens straff, eller syndens konsekvens kunde man säga. Men genom Jesu försoningsverk så kommer förlåtelse och befrielse oss till del. Förlåtelse för syndens straff och befrielse från syndens makt. Vi behöver inte dö därför att Jesus dog. Vi behöver inte synda därför att Jesus bröt syndens makt. Och då måste vi läsa ett par versar i Jesaja. I Jesaja det 53 kapitlet så vill jag läsa vers 4 och vers 5. Och många av er som lyssnar kanske känner igen de här verserna, men jag skulle vilja säga, lyssna som om du aldrig har hört dem. Spetsa båda öronen och allt annat du har och bara lyssna vad som står här. Det här är en profetia om Jesus, en förutsägelse om Jesus 700 år innan Jesus kom till den här jorden och gick till korset. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. De här verserna är väl inte så svårt att tycka om, eller hur? Där Bibeln så tydligt förklarar att Jesus kom och han tog vår plats. Han bar vårt straff. Han tog syndens konsekvenser. Han tog lidandet. Och inflätat i den sanningen också, han tog sjukdomarna. Han tog smärtorna. Om man tittar på de här verserna så tycker jag att man kan se att det finns en ganska bra balans mellan detta. Det vill säga en del saker talar om våra brott och våra synder, om vårt straff. Medan andra talar om våra sjukdomar och våra smärtor och våra sår. Och då tänker jag att synd i sig är en sjukdom, absolut. Men utifrån Jesus, hans person och hans verk, hans tjänst på jorden, så tycker jag det är fullständigt odiskutabelt om att det handlar inte bara om förlåtelse från synd, utan i försoningen så finns också helande från sjukdom. Hur säker är du på att den som ber till Jesus om syndernas förlåtelse också får syndernas förlåtelse? Jag tror att de allra flesta, åtminstone de som kallar sig kristna, känner sig trygga i detta. Jo, vi vet att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Men hur säker är du när vi säger Jesus tog på sig dina sjukdomar och bar dina smärtor, och genom hans sår är du helad? För där kan jag vackla, och där upplever jag att vi ofta vacklar. Kanske gör vi det på grund av sån här föraktfulla uttalanden som jag nämnde om i början här. Att kan man väl inte tro på, och det där är gammalt och det där är mossigt och det där är det är ju mindre vetande. Kanske beror det bara på det. Men vi vet också att samma tro som ger oss förlåtelse för våra synder, samma tro kan också ge oss helande för våra sjukdomar. Därför att det är samma försoning. Och det är det som jag önskar att slå fast den här dagen. Att du kan vara trygg i att Jesu försoning även innefattar din fysiska varelse eller din själsliga varelse. Att vad du än lider av fysiskt eller psykiskt, kroppsligt eller mentalt, så finns det läkedom. Det finns helande för dig. Det finns ett slags parallellställe till Jesaja 53 i första Petrusbrevets andra kapitel. Och jag vill inte undanhålla det från dig, utan jag vill läsa också det bibelordet för dig. Det är första Petrus 2 och 24. Det här var andra Petrus. Vi flyttar oss till första istället. Så där. Första Petrus kapitel 2 och vers 24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. När Gud sänder sitt ord och botar, så är det förstås genom Jesus Kristus som är Guds ord. Men Jesus ger också genom sina gärningar under sitt liv här på jorden, så ger han en väldigt entydig bild vad gäller helande. Man behöver inte tveka ett ögonblick när man läser evangeliernas berättelse om Jesus. För han hade konsekvent inte bara inställning, utan ett konsekvent handlingssätt gentemot människor som var sjuka. Och handlingssättet var väldigt enkelt uttryckt: han botade dem. När Petrus ska predika i Apostlagärningarnas 10 kapitel, så talar han om förkunnelsen som gick ut, som handlade om Jesus från Nasaret. Hur Gud hade smort honom med helig ande, och hur han gick omkring och botade alla. Och det är precis det som evangeliet ger vid handen. Och det finns många exempel på det. Jag vill ge ett av dem, för det anknyter också till Jesaja 53, som utgör någon slags portalbibelställe just den här dagen, och gärna alla andra dag också. I Matteus, det 8 kapitlet, kan man läsa följande. Och vi kan börja för sammanhangets skull i den 14:e versen. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Du kan läsa genom evangelierna, kanske har du gjort det. Men du hittar inget ställe där det talas om att människor kom till Jesus och gick därifrån och inte hade fått sina behov mätta. Du finner antydan till det i Markus, det 6:e kapitlet, när Jesus kommer till sin hemstad och där det står så här: han kunde inte göra några kraftgärningar där. Endast några få botade han genom att lägga händerna på dem. Där finner du en antydan till motsatsen. Men där visar det sig att det är folks inställning, det är folks tanke om Jesus, det är folks brist på tro, eller som Jesus, eller som Markus säger om Jesus, han förundrade sig över deras otro. Det är det som fäller avgörandet. Det är inte Jesu villighet, det är inte på sitt sätt Jesu kapacitet. Han hade kapaciteten att bota alla också där. Men vi har ju alltid den här samverkan mellan människa och Gud. Och det är därför jag tror det är så viktigt att påminna oss om det vi talar om den här dagen. Att helande är en del av Guds försoning som tillhör oss människor. Och vi behöver sätta vår tro till det. Vi behöver växa i tro. Eller jag behöver växa i tro. Du kanske redan är framme. Men här har du en som behöver växa och som vill växa i tro på detta. Och då måste vi gå till Guds ord. Då kan vi inte gå till våra erfarenheter. Då kan vi inte gå till, ja men jag bad och det hände ingenting. Jag brukar gå tillbaka till en händelse som jag kände var riktningsgivande i mitt liv. För många, många år sedan när vi precis hade startat församlingen, eller om vi kanske knappt hade startat men vi hade möte. Så kom en härlig broder som alltid var med på mötena. Gösta. Och Gösta fick cancer. Och vi bad ihärdigt för vår broder och vän. Och vi bad och vi krigade och vi smorde och vi bönedukade. Och vi gjorde allt det här som vi trodde att man skulle göra. Och Gösta dog. Och det var liksom, det var den första stora utmaningen vad gällde helande som jag ställdes inför och vi som församling. Och där kände jag att vi också ställdes inför en slags val. Eller vi skulle kunna ta olika riktningar. Vi skulle kunna säga att ja, vi kan nog inte vara riktigt så frimodiga när det gäller budskapet om helande här. Det är ju uppenbart. Jag menar, Gösta är inte här. Han är i himlen nu i och för sig. Det var underbart. Men vi bad och han blev inte helad. Och det var ett ovedersägligt faktum, och vi skulle mycket väl, ingen skulle kunna säga ni är dåliga människor som resonerar så. Eller också, vilket gudskelov vi ändå valde att göra. Vi tänkte så här: det här kan inte ta bort ifrån vad Guds ordet säger. Vi tror fortfarande att det är detta som gäller. Vi tror att detta är Guds plan. Vi tror att detta är sanningen. Denna sanning vill vi hålla fast vid. Även fast våra erfarenheter skriker oss rakt i ansiktet, så vill vi hålla fast vid detta. Och så har vi försökt att göra det genom alla år. Och Gud har också bekänt sig till detta. Vi har fått se Gud göra massor med mirakel faktiskt. Men jag tror att vi alla hamnar ett eller annat, eller vid flera tillfällen så hamnar vi i den här situationen. Gode Gud, kan jag verkligen lita på bibelordet? Därför att det händer så mycket runt omkring mig som motsäger bibelordet. därför står jag här idag för att säga, ja, det kan vi. Ja, det får vi. Ja, det bör vi. Kanske till och med, ja, det måste vi. Åtminstone känner jag det så. Ja, vi måste hålla fast vid detta. Nu mer än någonsin. Jag vill sluta med att tala om Guds ord i en annan bemärkelse också. Vi har talat om Guds ordet, att Jesus är Guds ord. Vi har talat om hur han i sin gärning, i sin tjänst gör tydligt att det här är Guds vilja, att människor ska bli helade. Men jag vill också tala om att Guds ordet, eller bibelordet i sig, är medicin. Så jag ska säga lite grann om det, men vi ber lovsångarna att komma fram här och bara göra sig redo. Och jag har ett bibelord förstås för det också. Det vore illa om man talar om att Gud sände sitt ord och botade, och så hade man inga bibelord. Men vi lider ingen brist på bibelord när det gäller just detta. Det finns många att välja bland. Jag väljer Ordspråksbokens 4:e kapitel. Och det står så här från vers 20. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Guds ord är en medicin. Och jag tänker medicin har grundläggande, som jag har förstått det, och ska få rätta mig sen efteråt här. Men medicin har två funktioner. Det ena funktionen, det är att bota. Och den andra funktionen, det är att förebygga. Och det är klart att man får välja, så förebygger man hellre än att bota. Men med all medicin så har jag lärt mig att det är viktigt att man följer ordinationerna. Och Guds ord har ordinationer vad gäller medicinintag. Det här är ju en av ordinationerna. Och vad står det då? Ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Det handlar ju om att verkligen ge uppmärksamhet till Guds ordet. Man kan liksom inte ha det bland alla andra ord. Och liksom, idag tog jag en Läkerol och sen imorgon tar jag en Ipren. Och det är väl ungefär samma. Nej, det är det inte. Guds ord är en speciell medicin. Det hjälper dig på ett sätt som ingenting annat kan göra. Men du måste följa ordinationen. Du måste ge din uppmärksamhet till det. Vänd ditt öra. Du behöver höra Guds ord. För tro kommer av att höra Guds ord. Låt dem inte vika från din blick. Du behöver ha dem framför dina ögon hela tiden. Jag bara älskar när folk skriver bibelord. Och jag var hemma hos några häromdagen och så öppnade jag skafferiet. Det var det hos några som jag kände, så du behöver inte vara orolig så, va? Och så stod det lappar där med Guds ord på den ena hyllan efter den andra. Underbart! Vi ska inte låta dem vika från vår blick. Och framförallt ska vi bevara dem i vårt hjärta. Så vi ska fylla våra hjärtan med Guds ordet. Och då tänker jag på ytterligare en ordination som kanske kan kännas lite långsökt vid första anblicken, men egentligen är den inte det. Och det är Romarbrevets 10:e kapitel, och det är väl ungefär där som vi ska landa den här förmiddagen. För jag tror att ordet behöver fylla både vårt hjärta och vårt sinne. Eller om vi säger det fyller hjärtat och det förnyar, det förändrar, förvandlar vårt sinne. Och det behöver göra det på en daglig basis. Och då vill jag läsa Romarbrevets 10:e kapitel och vers 8. Ett par verser framåt. Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Så vad är då ordinationen? Jag skulle säga så här, ordinationen är: fyll dig med ordet till den grad att det är det som kommer ut ur dig. Jesus sa, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och dit behöver du och jag komma när det gäller Guds ord. Vårt hjärta behöver vara så fyllt av Guds ord så att när vi öppnar munnen, då gör vi inte en beskrivning av omständigheterna eller nederlagen eller hopplösheten eller sjukdomarna eller smärtorna, utan då ger vi en beskrivning av vad Gud har att säga. Att genom Jesus så är vi helade, och alla slags sjukdomar och skröpligheter och vad det nu än är, det är det som Jesus kom för att rädda oss ifrån. Så ordinationen lyder: fyll dig med ordet och låt ordet flöda ut ur dig. Säg det som ordet säger. Säg inte vad omständigheterna säger. Säg inte vad erfarenheterna säger, utan säg vad Gud säger. Håll med Gud. Varför ska du hålla emot Gud när du kan hålla med Gud? Och kom ihåg också det. Det är inte din kraft som gör att det här fungerar, utan det är Guds kraft som gör det. Och det är ordet som är Guds kraft, eller hur? Ordet bär kraften. Guds ord bär Guds kraft. Så när du talar Guds ord, då förlöser du faktiskt Guds kraft. Jag tror att det finns så mycket kraft i ett enda ord från Gud att det kan förvandla precis vad som helst. Och jag bestämmer, för jag vill leva så. Jag vill leva av Guds ord. Människan lever inte allenast av bröd, sa Jesus, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jag vill leva så. Ibland lyckas det inte, men jag vill ändå fortsätta att leva på det sättet, för jag tror det är så Gud har tänkt att vi ska leva. Och jag tror att det går att göra det, och jag tror att du och jag i den här tiden så behöver vi sträcka oss efter det. Vi behöver fylla oss själva med Guds medicin. Sen behöver man bli botad från både det ena och det andra, och det, allt som har blivit trasigt, det behöver helande och läkedom. Men just den här dagen så fokuserar vi lite extra på sjukdom, på fysiska och psykiska sjukdomar. Och därför skulle jag vilja sluta min lilla inlägg här idag med att be för dig som på olika sätt är sjuk, plågad, kanske bunden till sängen, kanske orolig eller skärrad inför framtiden. Och jag vill tro tillsammans med dig att Guds kraft ska komma dig till del. Och det är det som är så underbart. Man vanligtvis i kyrkan, så i det här skedet på mötet, så säger vi: du som vill ha förbön, du kan komma fram här, vi vill lägga händerna på dig. Och det blir så konkret allting, och det är en hjälp är det. Men det är inte nödvändigt. Därför att det är inte våra händer som gör det hela, utan det är Jesu händer. Genom hans sår är ni helade. Och jag tror, och jag vill be att Jesus ska komma till dig, du som just nu har fysiska eller psykiska behov, att Jesus ska komma och han ska lägga sina händer på dig. Så vi ber tillsammans. Jesus Kristus, jag vill bara tacka dig för att du gick till korset för vår skull. Och när du gick dit så tog du på dig synden. Men du tog också sjukdomen, smärtan, fruktan, hatet, ensamheten, stressen, depressionen. Du bar allt, Jesus. Och du bad för att vi människor inte skulle behöva bära det. Vi tackar dig för det, Jesus. Och just nu så vill vi bara ställa oss tillsammans med var och en som på olika sätt är plågad av sjukdom. Antingen det är fysiskt eller psykiskt, så tackar vi dig, Jesus, att försoningen täcker varje sjukdom, varje smärta, varje plåga. Jesus, vi ber att du just nu ska komma till den som på olika sätt har fysiska och psykiska behov. Vi ber att du ska lägga dina händer på var och en av dem. Vi talar läkedom den här dagen och vi förlöser Guds kraft till hälsa och till seger i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Vi tackar dig Jesus. Vi tackar dig Jesus. Tack Jesus. Amen. Vi sjunger någonting. Varför blir den här atmosfären från himlen? Tack Jesus. Kommer till med den här ledarskribenten jag nämnde om inledningsvis, som sa att det är fullständigt självklart att bön inte kan hela nageltrång eller tandvärk. Jag tror att om du är drabbad av det just nu, och det finns också någon som har problem med en disk, en väldigt konkret, någonting har hänt med en disk i ryggen och det är smärtsamt, det åsamkar dig massor med problem, då tror jag att Jesus vill röra vid dig. Så om du har tandvärk, om du har nageltrång eller du har problem med en disk i ryggen, då vill jag också be en bön för dig just nu. Du kan bara lyfta dina händer och ta emot från Jesus. Jesus, jag bara ber för de här människorna som du visade just nu. Vi tackar dig Jesus för att läkedom kommer till var en av dem. Vi ber detta och vi tror detta i Jesu namn. Just nu i Jesu Kristi namn. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag är helad genom Jesus sår. Det är inte svårare att säga det än att säga jag har så ont. Det är inte fel att säga jag har så ont. Det är helt okej. Har man ont så har man ont. Och man kan säga det. Men det finns ju en annan verklighet. En verklighet som Gud vill ställa till ditt och mitt förfogande. Där det finns läkedom. Just därför att man har ont. Och då är det inte svårare att säga. Jag är helad genom Jesus sår. Aj! Ja, men jag är helad genom Jesus sår. I alla fall. Det handlar inte om att mentalt försöka intala sig och ha positivt tänkande. Det går mycket djupare än så. Men det finns faktiskt en kraft i Guds ord. Gud sände sitt ord och botade dem. Och Gud vill sända sitt ord och bota också dig. Låt honom få göra det. Gud välsigna dig. Vi ska sjunga lite till. Jag vill bara säga innan jag kliver av här. Att om Gud rörde vid dig idag. Om du blev välsignad av det här budskapet. Eller om du kände att Gud gjorde någonting rent konkret. I din kropp eller i ditt sinne. Jättehärligt om du hör av dig. Du ska få mer kontaktuppgifter utav Jörgen här i avslutningen. Men vi sjunger någonting mer. All välsignelse till dig. Underbart att du är med oss den här dagen. Välkommen tillbaka.
Som frälser med kärlek från Fadern, vi behöver dig. Du är Herren som helar i kraft av din ande, vi behöver dig. Ljudet av ditt namn, varje kedja bryts. Jag vet allt förändras nu. Jesus, en viskning av ditt namn tystar varje storm vid ljudet av ditt namn. Den som försörjer allt jag behöver, Jesus, du förser. Och du är den som gör under. Du andas nyckeln till allting som är död. Varje kedja bryts. Jag vet allt förändras nu. Jesus, en viskning av ditt namn tystar varje.
Då ska vi avsluta dagens gudstjänst och vill tacka alla medverkande, lovsångare, PO för predikan och alla andra som har hjälpt till, och framförallt till dig som har varit med och lyssnat idag. Och var välsignad och ha en riktigt välsignad vecka. Jag vill nämna för dig att du kan fortfarande ta kontakt med församlingen antingen genom, via e-mail genom info@gudskraft.se eller via telefonnumret som kommer upp på skärmen här igen. Du kan ringa eller smsa om du vill ha förbön eller om du vill prata med någon om någonting. Så vill jag också nämna för dig att om du inte har någon bibel eller om du känner någon som inte har bibel, så finns det bibel.